Nu ska jag försöka beskriva vad islam är, och jag ska försöka beskriva vad skillnaden mellan islam och kristendom är. Skillnader och olikheter, det är vad vi ska göra ikväll. Och det är en närmast hopplöst svår uppgift. Det är egentligen, alltså ni förstår själva att det blir ganska beskrivande, förenklat. Jag ska försöka göra det så enkelt som möjligt. Men det är lika svårt som om jag skulle säga så här: kan du beskriva kristendomen? Och så skulle jag beskriva en rysk ortodox församling i Moskva. Och, eller också kunde jag välja en konservativ sydstatsbaptistisk församling. Eller en Maranata-församling någonstans. Och då förstår vi att det skulle se rätt olika ut, eller hur? Och det är så här med kristendomen att den är väldigt mångfacetterad, splittrad. Bara i Amerika räknar man med att det finns 1400 olika kristna riktningar. Och skulle vi se det globalt då, så är det ofantligt stor splittring. Det är svårt att göra en enhetlig beskrivning av kristendomen. Skulle vi göra samma sak med judendomen, så skulle vi ge kanske en bild om vi studerade en ultraortodox församling i Meshiarim i Jerusalem. Eller en liberal reformjudisk synagoga i Amsterdam. Det är som två olika religioner nästan, fastän det är samma religion. Och när det gäller islam så är det likadant. Det finns oändligt många olika tolkningar av islam. Det är ingen enhetlig religion, och det är väl det första jag skulle vilja säga här, att det är så lätt att vi hamnar i stereotyper. Vi säger islam, men vi måste mer precisera vad vi menar. Det finns ju två huvudriktningar, islam, shia-islam och sunni-islam. Men det finns andra riktningar också, och det finns oändligt många olika variationer i islam beroende på vilket land jag kommer ifrån, vilken kultur jag växte upp i, alltså det, eller etnicitet och så vidare. Det är en väldigt olika, kan man säga, islam också som religion. Och därför finns det en risk nu när jag säger islam, va, att jag ska försöka liksom sammanfatta det som möjligtvis skulle kunna vara så att säga gemensamma nämnare, ungefär som det finns i kristendom och judendom också. Det är liksom en reservation från början här nu. Och dessutom är ju tiden begränsad också. Det här bilden som ni ser, det är från Mekka. Det får nog betraktas som islams heligaste plats. Det är en moské. Som ni ser, en ganska originell moské på sätt och vis. Därför att den har en stor innergård. Och på den innergården så ser ni en fyrkantig byggnad som är svart. Den är inte svart egentligen, den är grå, fast den är draperad med svarta tyger med citat från Koranen. Den kallas Kaaba, den här byggnaden. Den fanns här innan islam uppstod i Mekka. Det är en gammal kultplats på den arabiska halvön som togs över när islam började som religion på början på 600-talet efter Kristus. Enligt muslims tradition så byggdes Kaaban av Abraham och hans son Ismael, som vi läser om i första Moseboken. Dessutom finns det en sten inmurad i väggen på Kaaban som enligt en tradition, och nu är vi där igen, en tradition till och med ditlagt, eller som har skapats eller först dit av den första människan Adam faktiskt. Det finns många sådana här sägner, kan vi säga, om Kaaban, som är en mystisk byggnad. Det ni ser här, det är pilgrimer som är på den, förmodligen den årliga pilgrimsfärden, som varje muslim förväntas, om det är möjligt, göra en gång i livet. Det är en ganska lång historia, pilgrimsfärden, som innehåller många olika moment. Och ett moment är bönen runt Kaaban som ni ser här. Jag börjar alltid med några sådana här bilder på heliga platser. Och varför är nu Mekka den heligaste platsen? Jag har redan nämnt Abraham och Ismael som har stor betydelse som förgrundsgestalter i islam. Dessutom är det så här att profeten Mohammed föddes och växte upp i Mekka. Och det var där som han började predika. Det var där han fick, inte just inne i Mekka utan vid berget Hira, sina uppenbarelser, första uppenbarelser. Han fick uppenbarelser från Gud genom ärkeängeln Gabriel under, kan man säga, drygt 20 års tid egentligen vid olika tillfällen. Och det skrevs ner så småningom, de här uppenbarelserna, och utgör då huvudinnehållet, eller innehållet kan vi säga, i Koranen, som är islams heliga text, Koranen. Nästa bild visar en annan byggnad. Det är moskén i Medina, eller som stan hette när Mohammed kom dit första gången, Yathrib. Och den har en väldigt stor betydelse i islams tidiga historia. Det var hit som Mohammed flydde. Hans förkunnelse i Mekka väckte en väldig vrede, rent ut sagt. Och han tvingades fly med sina anhängare, första anhängare, till Medina. Och det var egentligen här i Medina som, alltså båda de här platserna ligger i Saudiarabien idag. Det var här som islam, kan man säga, formades som en religion på allvar. Det var här som Mohammeds anhängare växte i Medina. Och det var från Medina så småningom, för att vara exakt 630 efter Kristus, som han återvände till och erövrade Mekka. Och därmed kan man säga att islam som rörelse, som religion var liksom etablerad på allvar. Men det var också här i Medina som profeten dog den 8 juni 632. Ett viktigt årtal. Och det är här som profeten Mohammed är begravd. Man räknar Medina som den näst heligaste platsen i islams historia. Och så den tredje byggnaden som jag vill nämna. Det finns ju fler heliga platser. Det här är klippdomen i Jerusalem. Haram al-Sharif. Den heliga klippan, berget. Det här är en problematisk byggnad och plats. Därför att enligt judisk och kristen tradition så stod templet, det judiska templet här. Det templet som förstördes år 70. Efter tempelkatastrofen år 70 så låg den här platsen öde och tom, tror man. Det är inte alla som tror det, men de flesta tror att det var så. Det finns de nämligen som tror att det byggdes en kyrka här på tempelplatsen någon gång på 300-talet. Jag tillhör skeptikerna, men det är möjligt att det var så. I vilket fall som helst, någon gång, eller för att vara mer exakt, år 621, enligt muslims tradition, så kom Mohammed till den här platsen i Jerusalem. Han färdades hit en natt på sin bevingade häst Burak. Det där står om i Koranen sura 19, vers 1, att profeten färdades från den heliga moskén, eller helgedomen, det vill säga Mekka, till den avlägsna platsen Al-Aqsa. Och det är tempelplatsen enligt judisk tradition. Han gjorde det på natten, en natt. Han tog i och för sig en liten avstickare till Sinai berg också, där han mötte profeter, gammaltestamentliga, som vi säger, gammaltestamentliga profeter. Han kom till Jerusalem. Han klev av Borak, gick upp på klippan och färdades på en ljusstråle till himlen. Ja, egentligen kan man säga att han färdades genom sju himlar. Han mötte Allah, han fick instruktioner om de fem bönetimmarna. Och han landade så småningom och han färdades tillbaks samma natt till Mekka. Profetens nattliga färd till Jerusalem. Och som, kan man säga, till ett minne av den här händelsen så byggdes Klippdomen. Den invigdes redan 692 efter Kristus. Då förstår ni att det är en gammal byggnad det här. Den såg inte ut så då, brukar jag säga, poängtera. Det var en ganska enkel byggnad från början. Och sen har den restaurerats under årens lopp. Den sista restaureringen gjordes i början på 1900-talet. Och taket är faktiskt försett med svensk mässing. Bara så ni vet. Det är alltså ingen guldkupol som en del tror. Den är byggd alltså över klippan, den heliga klippan. Och det är ju en del av den stora problematiken idag, eller hur? Därför att på den här klippan som är inuti byggnaden här, enligt traditionen så stod brännofferaltaret i Jerusalems tempel just på den platsen. Så att man kan ju säga att det är judendomens, kanske judendomens heligaste berg och islams heligaste berg. Och då förstår ni lite grann vad konflikten handlar om. Eller en del av konflikten handlar om här i Jerusalem. Det handlar om alltså tillgång till heliga platser. Det där är en Muhammed-avbildning faktiskt. Jag brukar ha med den här för att skrämma folk lite grann. Nej, skämt åsido. Ni vet det här med att avbilda profeten. Det är någonting som enligt islam man helst inte ska göra. Men det finns inget generellt förbud mot att avbilda profeten. Det som upprörde väldigt många muslimer, det var ju att man gjorde karikatyrer av Muhammed. Ni vet Jyllandsposten till exempel. Alltså man hånade profeten och behandlade honom vanvördigt. Och det var det man reagerade för. Ni ser att han rider på Borak. Det är profetens nattliga färd till Jerusalem. Ja, alltså jag bara fortsätter att prata. Om ni inte avbryter och ställer frågor förstås. Ni får göra det. Det är inget vanligt väckelsemöte det här nu. Utan är det någonting som ni inte förstår eller någonting ni vill veta som jag kanske inte kan svara på i och för sig, va? Så får ni gärna ställa frågor. Men hittills har ni hängt med, jag ser det. Det finns cirka, alltså det här med statistik nu, det roar ju folk en del, va? Man räknar med att det finns 1,6 miljarder människor i världen idag som har muslimsk bakgrund. Det är väldigt vanskligt det där att mäta religion eller religiösa utövare. Alltså man tillhör en religion och det gör man därför att man föds in i ett sammanhang. Alltså det finns en slags etnisk, kulturell, religiös tillhörighet. Det handlar inte nödvändigtvis om en personlig tro. Det är vi i västvärlden som är väldigt fixerade vid det vi säger, vad tror du på? Och så ska man då förvänta sig ett svar, va? Medan man i andra delar av världen ställer frågan, vilken religion tillhör du? Alltså religionstillhörighet är inte, behöver inte vara detsamma som personlig tro. Och då räknar man att det finns 1,6, vi kan säga människor med 1,6 miljarder människor med muslimsk bakgrund i världen idag. Och den muslimska kartan ser ut så här. Det är andel människor då av befolkning. Och ni ser här då, när bara åskådliggör det vi kan kalla för den muslimska världen. Och då har vi den traditionella arabvärlden förstås. Och sen har vi då Nordafrika och Indonesien som är världens största muslimska land med ungefär 260 miljoner invånare. Det är lite märkligt då att Indien liksom är en vit fläck på kartan här. Det finns ju ändå över 100 miljoner muslimer i Indien, men det är en minoritet i Indien. Som bekant är det mycket folk i Indien. Alltså. Det är väldigt mycket folk. Alltså, kan ni tänka en minoritet på 100 miljoner? Ja, det är lite komiskt nästan. Ja, de kanske är ännu fler. Det, jag har sett siffror på 150 miljoner till och med. Så att det...
Statistik vågar de inte säga. De vågar inte säga hur många mer.
Nej, jag förstår det. De är ju inte sådär väldigt väl ansedda i Indien, kan man ju säga. Nåväl. Bara en siffra till då. Det finns ett ganska vederhäftigt institut i Amerika som heter Pew Institute, som mäter olika så att säga, religiösa utvecklingar och religiösa populationer. De säger så här att med den ökningstakt som är idag så kommer det runt 2050 att finnas 2,8 miljarder muslimer i världen. Men också 2,8 miljarder kristna. Det är nämligen så att islam och kristendomen är de snabbast växande religionerna i världen idag. Och islam växer allra snabbast. Så islam är den religion som växer snabbast idag i världen. Vad sa du? 2,3 miljarder enligt en siffra. Men det är också sådana här siffror man är inte oense om. Va? Så att, kristendomen är den största religionen i världen. Och den är ju så att säga större än islam då, va? Men islam kommer alltså ikapp kristendomen 2050 ungefär. Och om nu, alltså sån här statistik ska man inte lita på, men det säger ändå någonting vad som sker i världen idag. Bara några siffror till, för det är ganska intressant. Jag ska... Ja, många som föds. Nej, ja, både och, va? Men det är stora födelsetal. Det är en kanske huvudförklaringen. Nåväl, islam i Europa. Hur många muslimer finns det i Europa idag? Ja, kanske 44-45 miljoner. Så kallad, man brukar kalla det här för euroislam. Det är ju en delvis anpassad form av islam, kan man säga. Som handlar mer om en slags, jag brukar säga en sekulariserad islam. Som liknar den sekulariserade kristendomen. Det vill säga religionen är en privat sak. Det är det i alla fall officiellt. Bara de här siffrorna från Pew Institute är intressant också. Att vi ser här att andel muslimer per så att säga, befolkningen då. Så ligger Sverige, låg Sverige 1990 på den platsen i mitten ungefär. 2010, vi ser här 1, 2, 7 här, och 2030 räknar man att Sverige är det tredje största muslimska landet om vi räknar till förhållande till befolkningen 2030. Så att det är liksom den utvecklingen som vi går mot. Hur många muslimer finns det i Sverige då? Jo, alltså islamologerna brukar säga 550 000 muslim, alltså människor med muslims bakgrund. Och det är vi återigen det där hur man mäter religion. Va? Om vi säger 550 000 så är ungefär kanske 120-130 000 av dem religiöst aktiva, säger religionsforskarna. Religiöst aktiva. Och det är en växande del av befolkningen, den muslimska delen i Sverige idag. Vi lever ju idag i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Jag ska också säga det om väldigt mycket fakta här då. Men jag har märkt att det är viktigt det där med fakta. Va? Så att folk pratar så mycket om islam utan att veta. De bara hör saker. Va? Jag ska säga det också att de här 550 000 muslimer som finns i Sverige idag, de har en väldigt brokig bakgrund. Alltså det finns ingen enhetlig islam i Sverige idag. Utan de är uppsplittrade muslimerna i olika bakgrunder beroende på etnicitet, språk, land och så vidare. Så att det är en mängd olika, dessutom olika organisationer som företräder de svenska muslimerna. Så att det är ingen enhetlig företeelse i islam i Sverige idag. Och det är en ny situation. 1930 gjordes en undersökning hur många muslimer det fanns i Sverige. Och då var det 15 personer som räknade med muslims bakgrund. 1953 så var det 200-300 personer. Och det ska då jämföras med idag 550 000. Så att man kan säga lugnt att det har hänt en del under det sista halvår, eller halvseklet då, på 1900-talet fram till idag. Ja, bara korta ord om Mohammed. Och det vi vet om Mohammed, för det första, det är det som står i Koranen, men det är också de tidiga traditioner som finns om Mohammed. Och de tidiga traditionerna, de kallas för haditter. Alltså en hadith, det är en berättelse som inte står i Koranen, utan som är en berättelse om profetens tidiga liv. Och det finns en ganska stor sån här hadith-samling som berättar om Mohammed. Och det är väldigt viktigt, därför att Mohammed är ju den främste, om vi säger så, om vi använder det uttrycket, av alla muslimer. Hans exempel är efterföljansvärt, står som ett mönster, kan man säga, för muslimer som ser upp till Mohammed på det sättet. Jag ska återkomma till Mohammed. Han föddes 570. Han blev tidigt föräldralös, arbetade som karavanförare. I Mekka den här tiden så var det stora sociala orättvisor, och det var handelsklaner, det var mycket förtryck, stora så här klassskillnader, kan man säga, där de fattiga var väldigt utsatta. Mohammed, han reagerade väldigt starkt på den här orättvisan. Man kan faktiskt likna, tycker jag, Mohammed vid en gammaltestamentlig profet nästan, som reagerade mot det han såg. Och han hade också tidigt gudomliga uppenbarelser. Och som jag skriver här, han drog sig tillbaka till en grotta vid berget Hira utanför Mekka, där han tar emot budskap från ärkeängeln Gabriel. Han förföljdes av de här styrande klanerna, utmanade den rådande politiska och sociala ekonomiska ordningen. Han fördömde politismen, det här att tro på många gudar. Och han predikade en absolut monoteism, tron på den enda guden. Nu är det här så att om jag som muslim skulle förklara varifrån fick Mohammed det här, så skulle jag säga att Gud uppenbarade detta för Mohammed genom ärkeängeln Gabriel. Om jag däremot skulle förklara det utifrån någon slags religionshistorisk, vetenskaplig, trist uppfattning, så skulle jag säga så här, att Mohammed var väldigt starkt påverkad av kristna och judar i Mekka. Alltså, ni vet, resonerar man vetenskap så hittar man ju, så att säga, en naturlig förklaring. Men vi ska inte resonera på det sättet, tycker jag. Vi är en kyrka nu, eller hur? Och här tror man ibland mot vad vetenskapen säger, eller hur? Och det är ingen som säger, nu står inte jag här och liksom, jag är ingen sån här muslimsk predikant här nu, va? Men man ska ha respekt för att människor grundar sin tro på gudomliga uppenbarelser. För det gör ju vi kristna också, eller hur? Jag menar, ni behöver inte se så förvånade ut. Det är inte normalt att gå på vatten och väcka upp döda och allt möjligt sånt där. Utan det är någonting som handlar om trons värld, eller hur? Så den officiella uppfattningen, det är att ärkeängeln Gabriel uppenbarade sig för Mohammed i en serie uppenbarelser. Och Mohammed, han flydde 622, som han nämnt, till Yathrib eller Medina. De var väldigt starkt förföljda. Och i Medina så ökar antalet anhängare. Och man kan säga att islam som religion föds och utvecklas i Medina. Och 630 så tågar Mohammed med sina anhängare mot Mekka, som valde att kapitulera. Och den 8 juni, tre månader efter det att Mohammed har hållit en avskedspredikan, år 632, så dör profeten i Medina. Det är en väldigt enkel, kortfattad beskrivning av Mohammeds liv. Och jag skulle vilja säga så här att vi är inte betjänta av alla möjliga uppfattningar om Mohammed som cirkulerar bland kristna, i kristna sammanhang, från de mest fasansfulla beskrivningar som inte har någon grund överhuvudtaget till, jag vet inte vad, men jag har lyssnat på en del förkunnare som pratar om islam, en del kristna förkunnare, och jag måste säga att jag blir nästan mörkrädd när jag hör vad de säger, när man liksom enbart är ute för att smutskasta Mohammed och islams tidiga historia, och man gör det på väldigt lösa grunder. Jag hörde en predikan för ett tag sedan där predikanten påstod att Mohammed trodde på en mångud och sånt där, va? Jag menar, det finns massa såna här rykten, va? Och massa såna här konstigheter, och vi är inte betjänta av det överhuvudtaget. Nu fick jag sagt det också. Det finns skillnader mellan kristendom och islam, så lugn, vi kommer till dem. Det finns avgörande skillnader också. Och då är det frågan om vad man vill tro på eller inte, va? Nåväl. Vi kan börja faktiskt med en uppfattning som är viktig här, och det är islams uppfattning om Koranen och Bibeln. Den skiljer sig radikalt, kan man säga. Ja, inte riktigt radikalt, men den skiljer sig på avgörande punkter. Man kan säga så här, att Koranen är Guds eviga, oskapade och bokstavliga ord som sänds ner från himlen och som slutgiltigt uppenbaras för Mohammed som vägledning för mänskligheten. Alltså, Koranen är inte skriven av människor. Det är inte Mohammed som har skrivit Koranen, utan Mohammed nedtecknade ordagrant vad ängeln Gabriel sa till honom. Och ängeln Gabriel i sin tur fick uppenbarelserna direkt från Gud. Alltså, vi kan säga så här att det finns en himmelsk Koran skriven av Gud. Om vi skulle prata om originalet till Koranen, så pratar vi om den himmelska boken. Och det är den himmelska boken som sedan lästes av ärkeängeln Gabriel till Mohammed, som skriver ner. Och den jordiska Koranen är en direkt återgivning av den himmelska boken. Man har alltså en väldigt hög syn på Koranen. Nu är det en debatt om det här, men den traditionella uppfattningen är att Mohammed varken kunde läsa eller skriva. Och då kan vi tycka att det är högst märkligt att han kunde skriva ner Koranen, men det gör bara miraklet ännu större. Vi pratar om mirakel nu, alltså underverk. Koranen är det största av alla mirakel, enligt muslims tro. Och det gör att man har en hög syn på Koranen. Bibeln då? Hur ser man på Bibeln? Jo, Gud hade före Mohammed uppenbarat sin vilja för Mose, de hebreiska profeterna och sen för Jesus. Texterna i Gamla och Nya testamentet anses vara en blandning av mänskliga påfund och gudomlig uppenbarelse. Alltså, vi kan säga så här att judendom och kristendom är i en mening en slags förstadier i det som sen mynnar ut i den fullkomliga uppenbarelsen, Koranen. Den ultimata uppenbarelsen. Man kan prata om en slags progressiv växande uppenbarelse där Mohammed är den slutliga profeten. Med Mohammed har Gud uppenbarat allt. Så ser man på islam i förhållande till judendom och kristendom. Det innebär att Bibeln är helig text, islam, fast den är bristfällig helig text. Och därför måste alltid Bibeln läsas utifrån vad som står i Koranen. Det har vissa konsekvenser också när det gäller språket. Därför att Koranen, eftersom de är Guds bokstavliga ord, får i princip inte översättas till andra språk. Då får man kalla det för en korankommentar eller någonting i den stilen. Som han har gjort i den senaste svenska översättningen från 90-talet. Där heter Koranen inte Koranen utan Koranens budskap. Då kommer man undan problemet. Alltså det är en korantolkning. Alltså varje översättning från ett språk till ett annat är alltid en tolkning. Det är grundprincipen. Så är det. Men det är inget undantag. Jag menar ultraortodoxa judar. De anser ju att Gud talar hebreiska. Visste ni det? Jo, de anser att Gud talar hebreiska. Det är Guds språk. Det finns en historia från Moskva under Sovjettiden. Jag tror att jag berättat den här innan, men jag tar den igen. Då var det det var ju förbjudet med religionsutövning i gamla Sovjet. Det var ju stenhårt. Men då var det några judar i Moskva som ändå i hemlighet lärde sig hebreiska. För att de skulle kunna läsa Bibeln, och det var inte bra. Så de greps av KGB. Och då ställde förhörsledaren följande fråga. Varför är det så viktigt att läsa hebreiska? Och då svarade en av studenterna så här att jo, alltså jag måste kunna hebreiska för jag måste ju kunna kommunicera med Gud när jag kommer till himlen. Eftersom han talar hebreiska. Och då sa den andra förhörsledaren så här, men tänk om du inte kommer till himlen utan hamnar i helvetet. Och då sa han, det har jag redan tänkt på, för ryska kan jag redan. Inga problem. Apropå det där med språk. Va? Men just det där med arabiskan är så otroligt viktigt. Det är det heliga språket. Va? Ja. Ja, det är 600-tals arabiska. Ja. Det är en väldig skillnad, naturligtvis. Va? Och det är som med språk. Språk förändras. Jag menar, skulle vi höra en svensk på 1300-talet skulle inte begripa någonting, va? Det där skulle vi kunna prata mycket om, men det ska vi inte göra nu. Men språk förändras. Jag tror till och med om vi skulle gå tillbaka till på 1600-talet så skulle det vara svårt att förstå en svensk. Ja. De är väldigt gamla. Det finns väldigt gamla alltså. Från 800-talet till exempel. Tidiga korantexter, ja. Alltså problemet är att de inte stämmer överens riktigt. Och det där har ju uppmärksammats i modern forskning. Och det växer ju fram en slags kritisk förhållningssätt till islam av muslimska forskare idag också. Där man kan inte säga inte ifrågasätter Koranen, men man ser lite grann på Koranen som bibelforskare ser på Bibeln. Alltså man talar om påverkan och så vidare och influenser utifrån och sådär. Nu hinner jag inte komma in på det, va? Men det är en ganska spännande rörelse kan man säga inom islam. En slags progressiv rörelse. De är inte stora, men de finns, de här rörelserna som faktiskt ifrågasätter också till exempel Koranen. Om jag får uttrycka mig så årslust. Om vi nu skulle så att säga bara sammanfatta läran. Så kan vi säga så här att muslims tro utgår från den islamiska trosbekännelsen. Det finns ingen gud utan Gud. Mohammed är hans Guds sändebud. Alltså det finns en enda Gud. Han har skapat allt. Och Mohammed är den slutliga profeten. Han är den ultimata profeten. Accepterar man detta så blir man en troende. Förkastar man dessa trosförställningar blir man en icke-troende. Det är ganska enkelt. Liksom definition kan man säga av en grunddefinition av islam. Tron placerar muslimen på den raka vägen. Syftet med livet är att förverkliga Guds vilja. Tro utan gärningar betraktas som tom. Det är gärningarna som ligger till grund för Guds dom. Det är väldigt tydligt och klart. Vi skulle kunna säga på sätt och vis att det är en vedergällningsteologi. I den meningen att gör så här så blir det så här. Och gör du inte så så blir det så. Ungefär samma tankegång som finns till exempel i femte Moseboken. I lagen om välsignelse och förbannelse. Femte Mosebok kapitel 28. Om någon är sugen på att läsa den ikväll när ni kommer hem. Jag betvivlar det. Men det är samma typ av, ska jag säga, teologi. Där, va? På domens dag ska alla dömas enligt med vedergällningsläran. Och himmel och helvete är domens båda alternativ. Alltså det finns en grundläggande tanke om den dubbla utgången. Och den grundar sig på vad vi har gjort. Respektive goda eller mindre goda eller felaktiga gärningar. Det är en ganska enkel teologi. Och det är en ganska klar och tydlig tankegång som finns i islam. Alltså tänk på det här. Att tro utan gärningar är död. Utan det är gärningarna som räknas. Bara hastigt skillnaden på Shia och Sunni. Vad är klockan förresten? Har ni mycket att göra ikväll eller? Nej, nej. Jag ska inte trötta er för länge, men alltså det här med Shia och Sunni, det får jag ofta frågor på. Vad är det för skillnad på Sunni-islam och Shia-islam? Och då går jag inte heller in på olika riktningar här inom de här grupperna. Men låt mig säga så här att de allra flesta muslimer är Sunni-muslimer. Det är ungefär, kan man säga, 85% av alla muslimer är Sunni-muslimer. Och ungefär 15%, det är olika siffror, 10-15 säger en del, är shia-muslimer. Det innebär då att shia-islam är en ganska liten del av islam jämfört med den stora delen sunni-islam. Och shia-islam har idag sitt centrum i Iran, som är, kan man säga, shia-islams stora fäste. Men det finns ju också betydande stora grupper i Irak till exempel. Men rätt koncentrerat kan man säga till Iran, om jag får göra det lite enkelt då. Det är klart de finns överallt, men det är ju det som man kan säga att Iran är Shia-islams stora företrädare i världen idag. Det förklarar också, kan jag säga, då den stora konflikten i Mellanöstern mellan Saudiarabien och Iran. Naturligtvis finns det väldigt starka politiska incitament i den konflikten, men det är också en konflikt mellan Shia och Sunni. Och de här militanta islamistiska grupperna som IS till exempel, det är ju sunnimuslimer som då riktar sitt hat mot Shia-muslimer primärt. Vi kan ju tycka det är märkligt ibland då att muslimer strider mot varandra. Då brukar jag säga så här att det var ju inte så märkligt med tanke på det som hände under andra världskriget. Till exempel när det kristna Europa höll på att slå ihjäl varandra på löpande band. Va? Så att det är lätt att vi blir så att säga hemmablinda där också. Nå, Shia Sunni. Det finns olika skillnader. Det finns en grundskillnad och det är synen på ledarskapet, det tidiga ledarskapet eller den tidiga historien. Om man börjar där. Det var ju så här att när Mohammed dog 632 så blev det en ledare som gick bort som skulle ersättas med en ny ledare. En så kallad ställföreträdare och det kallas för kalif. Och den första kalifen, han hette Abu Bakr. Han var svärfar till Mohammed och blev samfundets politiska militära ledare. Han valdes av en kommitté till ledare efter profeten Mohammed. Den andra heter Omar. Under hans tid så hade islam en exempellös framgång. Man erövrade delar av Nordafrika och framförallt Mellanöstern. Och nu flyttades faktiskt islams centrum från Mekka till Damaskus i Syrien. Som blev centrum för det här väldiga, kan man säga, arabisk-muslimska imperiet som bildades här ganska snabbt. Hade vi i och för sig börjat redan under profetens tid, men som expanderade kraftigt här under Omars tid. Och han mördades 644 av en kristen persisk slav. Sen valde man en ny kalif efter honom. Och det var Uthman. Och det var väldigt kontroversiellt det här valet. Han valdes av Umayyad-klanen. Och Umayyad-klanen hade varit en av de klanerna faktiskt som Mohammed hade kritiserat väldigt mycket tidigt i sitt liv. Det är rätt intressant. Men nu var ju alla muslimer i Mekka. Och Umayyad-klanen blev en mäktig klan inom islam. Men det var väldigt många som motsatte sig det här valet. Alltså, det var kontroversiellt. Det var inte enhetligt detta. Utan man kan säga att det grundlades vissa spänningar i det tidiga islam under Utmans tid, 644 till 656. Efter Utman så blir Ali den fjärde kalifen, efterträdaren. Han var kusin och svärson till Mohammed genom giftermålet med Fatima. Han var mycket hängiven Mohammed och en av de första som anslöt sig till islam. Det uppstod ett inbördeskrig under hans tid mellan Umayyad-klanen och de som så att säga, var skeptiska till det tidigare valet. Och de slöt sig allt närmare och närmare Ali. Och så småningom mördas han 661. Och Umayyad-klanen tar successivt över makten. Är ni med? De här kaliferna, de brukar kallas i sunni-islam för de fyra rättledda kaliferna. De representerar ett slags idealtillstånd i islam. Ni vet IS, de pratar ju om att de ska återupprätta idealkalifatet. Och de ser den här tidiga perioden, den här formativa perioden som ett slags idealtillstånd som man ska återgå till. Det som rådde på profetens tid och under de fyra rättledda kaliferna. Men nu är det alltså ett inbördeskrig på gång här. Och nu splittras islam i två delar. Och jag har redan antytt vad de två delarna är. Det är de som höll sig till Ali. Och de som inte höll sig till Ali. Om jag uttrycker mig väldigt enkelt. Och nu uppstår då Alis parti. Eller Shiat Ali, Alis parti, som är då cirka 15% av muslimerna. Det är de som kallas för Shia-muslimer. Och framförallt en viktig händelse. Alis son Hussein mördas i slaget vid Karbala 680. Och han blir martyr. Och han firas som martyr i en årlig högtid fortfarande i Shia-islam. Och minnet av Hussein och hans efterföljares martyrskap har väglett och inspirerat Shia-islam ända in och gör så fortfarande in i vår tid. Shiiterna, som vi kallar dem för, de utvecklade sin egna speciella syn på ledarskapet. De var övertygade om att ledningen av det muslimska samfundet tillhörde ättlingarna till Ali och Hussein. Och de förkastar alla tidiga kalifer utom Ali. De menar att Mohammed utsåg Ali till sin efterföljare. Och att han skulle ha gjort det alltså redan under sin livstid. Men att det blev aldrig som egentligen profeten ville. Och därför kan man säga då att de här tidiga kaliferna, de andra, de räknas inte. Och de uppmärksammas inte på samma sätt. De förkastar alla tidiga kalifer utom Ali. Alis ättlingar, tror man på, var de som skulle utgöra kalifer. Men då kallas de inte för kalifer, utan de kallas för imamer. Nu är ordet imam används på ett ganska vitt och brett sätt idag, va? Som den som leder bönen och som förestår då den muslimska församlingen, den lokala församlingen. Men från början är imamskapet detsamma, kan man säga, som kalifatet. Och den största grenen i Shia-islam, det är den så kallade 12-grenen. Och de hävdar då att det skedde då en kedja av imamer, nämligen 12 stycken, ända fram till 800-talet. Och då försvann den åttonde imamen. den dolde imamen. Och han ska förbli dold ända fram till dess att tiden tar slut. Då ska han träda fram som en frälsargestalt, en mahdi, den dolde imamen. Man kan säga att de utvecklade sin egen speciella syn på ledarskapet. Låt mig säga så här. Visst, allt finns i Koranen. Och Mohammed är det stora exemplet. Men uppenbarelsen fortsatte i en mening kan man säga genom imamerna. Så tillvida att Koranens budskap förtydligades och förverkligades eller tydliggjordes. Ni vet, ungefär som katolska kyrkan säger att allt finns i Bibeln, men kyrkans tradition har utvecklat och förtydligat Bibeln, så man kan säga att kyrkans tradition är en del av den gudomliga uppenbarelsen i en mening. På samma sätt så ser man de här imamerna som en slags fortsatt gudomlig uppenbarelse. Man talar om dem som bärare av det gudomliga ljuset. Och det finns ett större fokus på ledarskapet i Shia-islam. De ledare som finns idag, de förvaltar kan man säga hela den här imamuppenbarelsen som skedde fram till den 12:e imamen. Och de förvaltar den och förtydligar den i sitt ledarskap. Ni vet, prästerskapet i Iran till exempel har väldigt stor makt när det gäller att förklara vad som är Allahs vilja för en muslimsk livsstil och så vidare. Så att, vad säger då sunni-muslimerna? Jo, de säger att allt finns hos profetens sunna, alltså tradition. Allt finns i de tidiga haditterna, allt finns i Koranen och hos profeten. Så de är mer tillbakablickande på det sättet, kan man säga, sunni-islam. Och då kan man nog, man gör en jämförelse, säga så här att ungefär som protestanter säger att allting finns i Bibeln, va? Och katoliker säger, ja visst, allt finns i Bibeln, men det behöver förklaras och förtydligas, va? Är ni med? Alltså alla jämförelser haltar, men jag tar den jämförelsen, den bilden, därför att jag hörde Christer Hedin gjorde det i tv och han gjort det, så är det rätt. Nej, skämt åsido. Han är en ny sån där guru. Jag hörde honom på radion då i Människor och tro idag igen då. Christer Hedin, han är professor i religionshistoria, Stockholms universitet. Det är skillnaden mellan Shia och sunni. Låt mig säga så innan vi lämnar det. Att de terrorgrupper vi har idag, de extrema jihadisterna, som är en försvinnande liten del av islam, observera detta, de har med, kan man säga, ett eller par undantag sunnimuslimsk bakgrund. Som till exempel Hamas, Boko Haram, IS och så vidare. Medan Hezbollah i Libanon är en shiitisk grupp. Nu tänker jag bara fortsätta, eller jag tänker avsluta med att ge några avgörande skillnader på kristendom och islam. Det var egentligen det vi skulle göra ikväll här. Jag vill börja med Jesus. Det är den stora skillnaden. Det är den avgörande skillnaden mellan islam och kristendom. Det är synen på Jesus. Enligt muslims tro är Jesus en profet bland andra profeter. Han är en framstående profet. Jesus nämns fler gånger i Koranen än vad Mohammed gör. Han föddes på ett mirakulöst sätt. Och mycket av det som står i Nya testamentet känner vi igen när vi läser om Jesus i Koranen. Men det finns en avgörande skillnad, och det är att Jesus är bara en människa. Om man sen är då en exceptionell människa, så är han ändå bara en människa, precis som profeten Mohammed. Han var en profet. Jesus var en profet bland profeter. Hans gudomlighet förnekas. Mohammed är den sista profeten. Jesus säger att det inte ens är den största profeten, utan det är ju profeten Mohammed. Och i Koranen, sura 3:59, sura är ju kapitel i Koranen. Där står det att inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av stoft och sa till honom var och han är. Alltså, Jesus är skapad, precis som alla andra människor, av stoft. Adam betyder ju människa. Av stoft, Adama. Och Islamguiden, som är en informativ sida för svenska muslimer, skapad av unga svenska muslimer, så står det att Jesus var en i kedjan av sådana profeter som Gud nedsände varje gång ett folk hade börjat avvika från den rätta vägen. Så står det i Islamguiden. Kristendom och islam, jag skulle ha kommit innan där, förlåt mig, i hastigheten. Jesus enligt kristendomen, Jesus är Gud. Det är den stora skillnaden. Jesus är inte ens en exceptionell, jag menar, Jesus är både Gud och människa. Men han är alltså mer än en människa. Han är inte ens bara en exceptionell människa. Han är Gud i mänsklig gestalt. Inkarnationen. Gud blev människa i Jesus. Och vi läser i Johannes evangeliet, som ni kan nästan utan till, förmodligen de här orden. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud. Johannes använder ett grekiskt ord som heter logos, som grekerna kallade för det gudomliga världsförnuftet. Logos. Logos, ordet, fanns hos Gud. Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det. Utan det blev ingenting till av allt som finns till. Alltså logos, ordet, har skapat allt. Logiskt sett kan ju inte då ordet vara skapat. Utan ordet är skaparen. Och ordet blev människa och bodde bland oss, så skriver Johannes, med hänsyftning till Jesus. Eller som det stod i den gamla översättningen, ordet blev kött. Alltså, ordet blev materia, människa. Detta är den springande punkten när det gäller kristendom å ena sidan, islam och judendom å andra sidan. Det är den stora skillnaden. Och när vi börjar som kristna tumma på den sanningen, ja, då tummar vi på det som är kristendomens identitet. Det som gör kristendom till kristendom, det är att Jesus är Gud i mänsklig gestalt. Han är 100% Gud. Samtidigt som han är 100% människa, det går inte ihop. Och det är en slags gudomlig, kan vi säga, pedagogik eller logik som inte går ihop, och det övergår vårt förstånd. Det är ett mysterium. Allt vad fadern har är mitt, säger Jesus. Jag och fadern är ett. Ni vet, det är ju speciellt i Johannes evangeliet som Jesu gudomlighet blir så tydlig. Frälsning enligt islam. Ja, Allah kommer slutligen att tilldela varje människa vad hon gjort sig förtjänt av. Han kommer att väga de goda gärningar mot de onda. Den vars goda gärningar överväger kommer att belönas, och den vars missgärningar väger tyngst kommer att straffas. Då har vi den här enkla vedergällningsläran. Alltså, frälsning grundas på gärningar. Och det gäller då att inför den yttersta domen ha ett, som jag brukar säga, ett pluskonto som väger över minuskontot. Om vi får ta en känd bild. Annars kommer jag inte att klara domen. Nu är Gud visserligen nådig och barmhärtig, men det finns en osäkerhetsfaktor. Eftersom samma Gud faktiskt betonar gärningarnas betydelse. Hur är då kristendomens syn på frälsning? Ja, vi kan säga ett citat från Islamguiden först, som trycker under det här. Det som klarar sig i denna bedömning kommer att gå till paradiset, där eviga fridens portar kommer att öppnas för dem. Medan det som blivit fördömda och förtjänar bestraffning kommer att sändas till helvetet, en eldens och plågans hemvist. Så står det i Islamguiden. Det är ju alltså islams egna texter som jag citerar här nu. Så det är inget som jag har formulerat här. Frälsningen i kristendomen. Så här skriver Paulus i Efesierbrevet 2. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Observera språkbruket. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Alltså det vill säga, goda gärningar är viktiga i kristendomen också. Men goda gärningar är ingenting jag måste göra för att få tillhöra Gud. Utan goda gärningar är någonting som jag gör därför att jag tillhör Gud. Att tillhöra Gud grundas enbart på Guds kärlek, nåd och förlåtelse. Det är det stora skillnaden när det gäller synen på frälsning, vill jag påstå, mellan kristendom och islam. Och det är det som vi kallar för nådens evangelium, det glada budskapet. Jesus förlåter oss alla våra synder och vi får genom tron på honom får vi gemenskap med Gud. Det är de största skillnaderna. Jag skulle vilja repetera dem. Jag har redan nämnt synen på Koranen respektive Bibeln. Synen på Jesus som den andra stora skillnaden. Och den tredje, synen på frälsningen. I övrigt finns det många likheter mellan islam och kristendomen. Och det är en stor utmaning idag när vi ska möta muslimer som kristna. Att å ena sidan ha respekt för islam som religion, har respekt för vad muslimer tror på, erkänna det som förenar oss. Det är alltid bra att ha en dialog med det som förenar. Men också vara väldigt noga med det som skiljer oss åt. Att vi inte förlorar som kristna vår kristna identitet. Det är viktigare än någonsin som kristna att veta vad man tror på. Och att vi faktiskt har ett evangelium som skiljer sig radikalt från det lagiska budskap ändå som finns i islam. Och då lägger jag ingen som helst negativ värdering. Jag bara konstaterar att det är två olika sätt att se på hur man får gemenskap med Gud. Nu känner jag att nu har pratat väldigt länge.
Stämt mig, jag lyssnar.
Ja, men det är du som är boss.
Ser de sover de efter dem?
Nej, de verkar rätt vakna. Men jag vet inte, vi kanske ska, alltså, jag menar allting har ju ett slut, alltså på sätt och vis. Va? Klockan är ju, jag har ju pratat en timme nu. Men ska vi ta några frågor eller? Kanske, ja.
Och jag tänkte på namnet Allah, är det arabiska?
Ja, Gud, ja.
Ja, för när de pratar om Gud.
Ja.
Gud eller Allah?
Allah. Alltså det är alltså L på hebreiska. Så det är ju ett semitiskt ord för Gud. Jag får ju ofta den frågan, är det samma Gud som kristna och muslimer tror på? Och jag tillhör dem som säger ja. Fast det är en ofantlig skillnad på gudsbilden. Alltså det är ganska meningslöst att börja diskutera om det är samma Gud eller inte, va? Alltså enligt kristen tro så blir man ju inte räddad på grund av att man tror på Gud. Utan man blir ju räddad på grund av att man tror på Jesus. Det är nästan så att folk blir förvånade när man säger det idag. Och det tycker jag är lite chockerande. Det är ju tron på Jesus som är det unika, eller hur? Ja, men det kan ju lika gärna säga så här, tror Jehovas vittnen på samma Gud som vi? Det är klart att de gör. Eller mormoner eller vad du vill. Alltså det är inte fruktlöst att börja, liksom, börja prata om att det är andra gudar och sådär, va? Utan det är liksom samma Gud fast vi har diametralt olika sätt att se på Gud. Så ser jag på det, men ni behöver inte tro som jag. Fast Jag är ganska säker på att jag har rätt, brukar jag säga, skoja sådär. Skämt åsido. Ja, vad intressant.
Hur är fördelningen shia och sunnimuslimer bland de som har kommit till Sverige?
Det vet jag inte exakt, va? Men jag skulle kunna tänka mig att det speglar ungefär den fördelning som finns globalt. Alltså. Och sen är det så här med shia och sunni, alltså historiskt sett så har shia och sunnimuslimer då både legat i väldigt skarp fiendskap med varandra, men också under perioder inte haft någon fiendskap med varandra utan har kunnat samsas. Men det som händer till exempel i Mellanöstern idag med de här militanta islamisterna, de som vi kallar för jihadister, de som representeras av de här terrorgrupperna, där finns ju hatet från till exempel IS mot shia muslimer är ofantligt hatiskt och våldsamt. Och då ska vi komma ihåg en sak till också, att det finns en grundregel i islam. Och det är ju att man får med våld försvara islam när islam hotas. Det är grundregeln. Men man får aldrig döda en annan muslim. Det är en regel, va? Och då tycker vi det är lite förvånande då att IS till exempel mördar shia-muslimer. Ja, det beror på att man definierar dem som icke-muslimer helt enkelt. I och med att de är avfälliga så kan de definieras som icke-muslimer. Och därmed är det legitimt att döda dem. Nu när jag pratar om att döda och terrorgrupper, alltså återigen, alltså de här grupperna är fruktansvärda. De som ofta förknippas då med tyvärr en del så är islam eller muslimer, va. Det är ju ändå en liten del av islam, en försvinnande liten del av islam som är så här våldsamma. Det är i och för sig allvarligt i sig, va, men vi ska komma ihåg då att de är inte representativa för islam. Utan de är ju tvärtom alltså extrema uttolkare av islam. Vi har ju haft sådana korsfarare till exempel i den kristna kyrkans historia som vi inte helst vill tycker är representativa för kristendomen, när man mördade 30 000 i Jerusalem i första korståget 1099 till exempel. Det var ju lite annorlunda evangelisationsprojekt som jag brukar säga. Ja.
Hur definierar sig svenska moskéer som shia respektive sunni?
Nej, det är både och, va? Det finns ju till exempel Jönköping, finns ju en shiitisk grupp och en sunnimuslim. Om jag förstått det rätt, moskén på Råslet är ju sunnimuslimsk, ja. Men det finns även en shiitisk grupp där då. Och huruvida de samarbetar eller inte, jag tror det ser olika ut beroende på vilken stad och vilket område du är i Sverige, va? Och sen finns ju andra grupperingar också utöver de här, va? Så att det är, som jag sa, en splittrad bild. Är det. Ja.
Men det har olika, det ska vara mycket förstående typ från arabiska målen och alla de här sakerna. Har de, eller situationen i Syrien, lägger de någon religiös ledarna, Assad och de, lägger de någon religiös tanke i det de gör?
Alltså, Assad-regimen är problematisk. Därför att Assad-familjen tillhör en grupp som heter Aloiter. Och Aloiter är en speciell grupp muslimer som ibland förknippas med shia-islam, men det är inte shia-islam fullt ut. Aloiterna är väldigt ska säga, liberala när det gäller synen på religion. Alltså man har en, hur ska jag uttrycka det, en liberal, positiv inställning till andra religiösa bekännelser. Det gjorde att till exempel den kristna delen i Syrien hade det, alltså religiöst avseende, väldigt bra under Assad-regimen. Många har ju flytt kristna. Och det kan man säga att Syrien var faktiskt ett land där de kristna kunde röra sig väldigt fritt, så att säga, innan kriget då, va? Och så att liksom religiöst sett är Assad-regimen då liberal, kan man säga då, va? Politiskt däremot så representerar de en enpartistat, va? Baathpartiet. Så att politiskt sett en diktatur, kan man säga. Religiöst sett en öppen attityd mot andra religiösa grupper och så vidare. Sen finns det då en ganska stor grupp sunnimuslimsk befolkning i Syrien som då naturligtvis ligger i konflikt med Assad-regimen. Och jag vill nog påstå att de kristna hamnat i kläm här på något sätt då, va? I och med att de, man kan inte säga att de har beskyddats, men de har ändå liksom på något sätt levt ett bra liv under Assad, då religiöst sett, va? Och då har de liksom förknippats med Assad-regimen, vilket gör att de, många kristna tvingas fly från Syrien av den orsaken också. Det finns ju andra orsaker också, va? Så att det är en svår situation i Syrien. Men det finns ju en stor sunnimuslimsk del av befolkningen. Och det är ju de som representerar då, kan man säga, motståndet mot Assad-regimen då. Och det är en öppen fråga, så vad händer om, vilket vi får be till Gud, att det blir fred i Syrien? Och att detta fantastiskt underbara land kan börja byggas upp igen. Men vad händer då? Om vi säger nu att Assad-regimen försvinner, vilka kommer att ta makten istället i Syrien då? Är det en sunnimuslimsk, så att säga, del av befolkningen som kommer att ta över makten eller inte? Ja, det är en öppen fråga, va? Det är en väldigt svår situation i Syrien på det sättet. Och de som lider, det är vanliga syrier naturligtvis, som alltid i krig. Ja, det var en väldigt lång förklaring på en kort fråga. Ja. Jo, därför att Assad-regimen har gamla förbindelser med Ryssland, tidigare Sovjet, och Iran. Och då finns det ändå den här lilla kopplingen mellan aleviter och shiiter, va? Och Hezbollah, som också är shiitisk grupp i Libanon. Så att det finns en konstellation där som, kan man säga, har spår av religiös övertygelse. Men så finns ju det naturligtvis politiska orsaker, som Ryssland till exempel. De var inte särskilt shiitiska Putin, utan där handlar ju det mer om politiskt inflytande. Och det finns ju en gammal band med Sovjet och Ryssland. Alltså hela Syriens armé består av ryska vapen. Och det är ju nu en väldigt spänd situation där nere, alltså. Och så har vi Israel å ena sidan. Och Saudiarabien, den stora sunnimuslimska. Jag brukar säga så att den stora konflikten i Mellanöstern, den står mellan Saudiarabien och Iran. Vem som ska ha herraväldet över den muslimska världen, va? Och vi vet inte slutet än. Vad sa du? Ja, det är ganska typiskt att Israel och Saudiarabien börjar prata med varandra. Och det var ju till och med så att det var någon saudisk prins nu som hade erkänt Israels rätt att ha en egen stat och sådär, va? Judarnas rätt att ha en egen stat, va? Och till och med att man har ju flugit över varandras områden, landområden så, va? Vi kan ju tycka det, men det har man inte gjort tidigare. Så att det sker ett närmande där. Å andra sidan så är ju Saudiarabien i ett svårt läge, därför att man får ju inte tappa ansiktet helt inför arabvärlden. För att det som har förenat arabvärlden, det är hatet mot Israel. Och liksom, man kan så att säga, det är en sak man är överens om, det är att Israel ska egentligen bort. Allt annat kan man vara oense om.
Hur är det islam då i de olika ytterligheterna, Marokko och Indonesien till exempel? Ställer de sig i de här frågorna?
Det vet jag inte exakt faktiskt. Jag vet bara att till exempel Indonesien innehåller ju väldigt många olika typer av muslimer. Och där har du också sådana här islam som det finns i Afrika med väldigt starka folkliga inslag också. Ni vet ju ungefär som många kristna i afrikanska länder, alltså, som är rätt annorlunda när man blandar liksom folktro med den nya religionen. Och det är rätt vanligt i Indonesien, vet jag i alla fall.
I dagen igår så stod det ju bland annat om islams framfart i Europa och i Sverige.
Mm.
Kommer islam att ta över Sverige eller inte? Och det föds kanske en rädsla i den här debatten. Ja.
Ja, alltså, jag kan förstå det och jag hör den jämt, va? Men det finns ju inget egentligen konkret att bygga det på. För det första är ju islam väldigt splittrat i Sverige. Och det finns väldigt många olika tolkningar, väldigt olika tillämpningar. Sen finns ju det islamistiska grupper i Sverige som jag tror man måste ha ett öga på. Definitivt. Men alltså, det är helt fel att betrakta islam som en enhetlig företeelse. Där man pratar om islam som någon slags enad kraft som har en målsättning och en strategi och så. För den finns inte, om jag har förstått det rätt. Nu skulle säkert folk liksom börja kasta saker på mig när jag säger detta. För det finns ju väldigt mycket såna här konspirationer om att det finns dolda agender och allt möjligt sånt där. Och jag har lyssnat på det här mycket utan den typen av undervisning då, men den är ju totalt ibland grundlösa. Utan man bara påstår saker som inte det finns någon grund för. Och skrämmer upp folk och sådär. Så att... jag vet inte. Alltså, jag tänker inte så i sådana konspirationsbanor. Alltså. Om det är muslimska hotet och så då.
En kontext är ändå lite hur jag som kristen ska leva. För att alltså, visa på här.
Absolut. Plus att många muslimer idag som... Vi säger så här, va? Jag gör den här jämförelsen. Vi säger så här. Sverige är ett kristet land.
Nej.
Nej, vänta nu här. Låt mig nu förklara detta. Är inte du KD-politiker, vet du? Nej, var du inte där. Ja, det var en protest där, då. Nej, men vi säger så här, rent statistiskt sett säger vi då, va? Så är Sverige ett kristet land, säger vi då, va? Men vi vet ju att sanningen är ju den att hur många är kristna egentligen av svenskar? Om vi nu räknar folk som är aktivt troende.
5%.
Ja, någonting i den stilen, säger vi då, va? Det är liksom sanningen, det är verkligheten. Om vi säger då de här 550 000 muslimerna som finns i Sverige... Jag sa då en siffra på 120-130 000, så vi kan säga religiöst aktiva. Och då kan man säga att den aktiviteten, den ser nog väldigt olika ut också, tror jag. Utan vi kan säga då att en stor del av de muslimerna är ju lika sekulariserade som svenskar som äter julgröt och kanske tittar på någon betraktelse eller så. Fira högtider, fast egentligen inte lägger så stor vikt vid det, va? Och då menar jag att den stora utmaningen är ju då att möta människor med evangeliet med muslims bakgrund. Och hur gör vi det? Ja, inte genom att liksom bygga upp liksom barriärer och sprida liksom rykten om att muslimer är jättefarliga och så vidare. Utan det är ju att vi möter människor med respekt och samtalar om Gud och... Det finns många muslimer, precis som det finns många svenskar som är sökare idag och som är intresserade av Jesus och den kristna tron och sådär. Alltså jag möter ju det på högskolan som lärare och har ju väldigt många muslimska studenter. De är jätteintresserade av Bibeln till exempel. De är mer intresserade av Bibeln än många med frikyrklig bakgrund, så att säga. Och läser Bibeln mer också. Och ställer väldigt mycket frågor om Jesus och är nyfikna på det här då. Skulle jag då börja liksom prata om att ni är hemska islamister här som spränger er själva i luften och så. Då skulle jag stänga dörren direkt då. Och det är därför jag är lite rädd för den här skrämselpropagandan nu som pågår i en del sammanhang i kristenheten idag. Jag tror inte att det tjänar något positivt syfte.
Mm. Hur tänker du om tidens ände?
Marla Femma säger, ja, men jag väntar på Jesus, jag också, förstår du rätt, för Jesus kommer och han delar upp oss.
Ja.
Det skriver han liksom Armageddon på något sätt.
Ja, det är det jag säger, att det finns alla varianter och kombinationer och så. Men vi kan ju säga så här att kristendomens syn på framtiden liknar ju mer shiitisk teologi då. Med den här frälsargestalten som man väntar på ska komma. En Mahdi, den 12:e imamen. Där har ju du lite grann av det här parallellen till Jesu återkomst. Han som en gång var här ska komma tillbaks. Och den 12:e imamen, han försvann på 800-talet men ska återvända. 800-talet om jag ska återvända. Så där. Det finns ju vissa sådana här... Och då kan man ju då som religionshistoriker fundera på att var det en kristen tanke som kom in i islam där? Men så får man inte tänka. Nu tänker jag vetenskapligt då.
Jag kommer att tänka på jorden. Det finns hos oss inom kristenheten.
Jag vågar inte svara på det, men det tror jag inte. Det finns ju i judendomen proselytdop. Och det här proselytdopet i judendomen är förmodligen det som är bakgrunden till det kristna dopet. Men jag tror inte det finns någon motsvarighet till islam faktiskt. Ja, vad säger du, Elisabeth? Är du som är the leader?
Ja, någonting pågår.
Ja, jag har väl väckt massa frågor här. Så. Ni får ringa mig i natt. Jag kan inte svara på alla frågor dessvärre.
Vad händer?
Det måste ju bli en stor förändring när sin muslimska damer går med flera stycken, rätt många barn med sig, va? När de växer upp, påverkar svenska samhället. Det måste ju bli en förändring.
Ja.
Man ser ju nu när det kommer in riksdagsgruppen och allt möjligt politiker som är annan syn än den svenska.
Absolut. Ja då.
Om vi har fått en barn här i Sverige så har de kallat oss 50 stycken. Det fyller ju på rätt håll.
Ja, alltså det är klart det kommer att bli förändringar och är. Om vi jämför bara med för 50 år sedan så har ju svenska samhället förändrats enormt. Alltså med den muslimska invandringen, absolut. Och islams etablerande i Sverige. Men frågan är liksom, det är ju en utveckling å andra sidan som är väldigt svår att hindra. Alltså vi går ju mot ett mångreligiöst och mångkulturellt samhälle. Jag tycker, alltså jag vet att folk har retat sig på det. Men jag tycker Jerusalem är ett exempel som är lite fascinerande. Visst, vi har den israelisk-palestinska konflikten och den är ju väldigt tydlig med en arabisk befolkning och en judisk befolkning. Men om vi ska se det rent på det religiösa planet så är det märkligt ändå att det fungerar så bra som det gör i Jerusalem. Som i Gamla stan till exempel. Där ser man då muslimer, judar och kristna faktiskt går genom varandras kvarter till de heliga platserna och alltihop det där. Alltså det finns väldigt mycket positivt, men det är ju sånt som nyheterna rapporterar aldrig från. Utan det är bara när det är en konflikt, va? Alltså där har du ju en väldig mix på en kort yta. Och vi får nog lära oss att leva med det i Sverige framöver, att vi har en muslimsk befolkning som vi måste visa respekt för religionsfrihet. Vi ska bevaka religionsfriheten. Vi ska se upp med islamistiska militanta grupper och terrorister, alla, det ska vi se upp med, va? Så vi ska vara väldigt noga med det, va? Liksom det finns andra sådana grupper ska vi ha klart för oss också, i högerextremistiska och andra sådana grupper också, va? Men vi ska vara väldigt försiktiga med att vi verkligen liksom inte behandlar alla muslimer på samma sätt, va? Utan majoriteten, den överväldigande majoriteten av muslimer är lika upprörda över sådana här militanta grupper som vi är. Det får bli slutordet.